Du, varför tar man egentligen inte semester från typ mitten, slutet på maj till midsommar?
För att då måste man kanske jobba i juli eller augusti.
Ja, men är det så illa egentligen?
Ja, om man vill ha sammanhängande semester så för egen del skulle jag inte drömma om att hacka upp det på det sättet. Däremot så är ju mitt trick att lägga lite semester i april så att jag ska orka med de här veckorna.
En liten boost.
Mm.
Hej och välkomna till Talkshow i P1 med Catherine Zimmermann och David Mer. Jag vet inte hur det är för dig så här års, men har man barn så är det strokevarning.
Mm.
Det är skolavslutningar som det ska bakas fika till, det är musikaluppvisningar som det ska köpas gåvor till, det är massäckar till utflykter, sommaravslutning på jobbet och så vidare och så vidare.
Känn glädjen, säger jag bara. Det är bara att köra gasen i botten och sen kan du liksom vackla ut i ledigheten. För vet du, David, det kommer att komma en dag då det är tyst och tomt hemma för att barnen inte längre bor där. Så man kan inte gå på någon skolavslutning.
Så är det ju. Men min idé till maj till midsommar, det är ju en sammanhängande 4 veckors ledighet där man kan njuta av dofterna, där man kan se blommorna, där man kan vara närvarande på alla de här eventen, där man inte känner sig stressad över att man måste springa till jobbet när barnen skolavslutning. Man kan njuta av att köpa en gåva till sina kollegor, gå på en AV och vara där mentalt.
Ja, och sen så är du på kontoret där under de där stekheta julidagarna. Nej, men testa, det är ju ingen som stoppar dig, tror jag. Även om jag skulle tycka att det var tråkigt.
Ja.
Om du var borta hela året.
De som skulle stoppa mig kanske är mina barn, för de skulle sakna att jag inte var ledig när de är lediga. Annars är ju de som brukar tajma sin ledighet bäst pappor.
Ja, du menar de som tar ut en del av sin föräldraledighet under sommaren?
Exakt. Mm. Eller som det brukar vara när fotbolls-VM och EM börjar.
Just det, kommer man se en uppgång.
Ja, men man har ju hört det länge, eller hur? Mm. Pappor tar ledigt i samband med. Det visar sig att det är en myt.
Jaha.
Det stämmer inte. Försäkringskassan som undersökte det här såg att under VM 2018 och 2022 så stack det inte upp. Det har bara blivit en liten...
Vandringssägen. Vad bra att du tog koll på den myten.
Ja, det var ju faktiskt Försäkringskassan som gjorde det.
Ja.
Eller kan det vara så att pappor tänker att jag kan inte vara pappaled under VM. Jag kan inte danna mitt barn när det är liksom Paraguay möter Ecuador.
Det är de som tar ut den här semestern när du vill ta semester. Och sen får mamman och barnen ha egen semester under sommarmånaderna.
Jag är på jobbet under juli. Du, det fortsätter komma förslag kring att lätta på alkoholreglerna från högersidan.
Mm. Ganska många.
Ja, det är det faktiskt. Liberalerna gick ut för några veckor sedan med att man vill se bubbel hos frisören, kvällsöppet på systemet varje dag, plus att man ska kunna köpa vin i vanliga mataffärer.
Mm, jag såg Johan Britz, ministern, den liberale, sa ju något... Alltså det var typ ett skämt i Expressen, men ändå inte att han tänkte att alkoholkonsumtionen kanske skulle kunna vara svar på krisen i befolkningsfrågan.
Ja, okej.
Det vill säga att festen gör att man skapar möten som i sin tur leder vidare till, du fattar.
Jag fattar, intressant. Det är ett spännande spår. Det ska jag säga att Moderaterna har ju också varit inne på det här. De vill att 18-åringar nu ska få handla på systemet. Och nu då i helgen då så kom SD med att man ska kunna köpa kall öl på systemet. Först då, vad tänker du, vad handlar det om?
Tidigare har det ju också varit gårdsförsäljningen som de har genomfört, och då har de ju pratat lite grann om det frihetliga. Jag vet inte om det är samma typ av tänk som ligger bakom det här. Kritikerna säger ju såklart att okej, okay, är ni desperata, det närmar sig val.
Mm. Ja, men för det jag tänker på, det du var inne på, det är ju att det här är ju ändå ett citat roliga förslag, avdelning kul liksom. Man vet ju själv hur det är att tacka nej till en sista runda för man tänker på morgondagen. Det känns som att de har positionerat sin position där de får göra dem, stå för de roliga förslagen.
Och så menar du att de som inte vill ha kalla bärs på systemet blir de här som tänker på konsekvenserna?
Jag menar att de kan uppfattas som det.
Mm. Visst, som bollar upp att om man kan köpa alkohol även på en söndag så kommer det finnas familjer där det finns alkoholiserade människor som pajar hela helgen.
Det var inte jag som sa det. Just Estes förslag om...
Kände du att jag blev den tråkande som förstörde den här festviben?
Jag tycker du var jättebra på att balansera det här. Det här förslaget då som SD kom med, det var, ska ju röstas om under deras valkonferens i helgen. Så vi får se om det kommer med på valplattformen. Igår kom en nyhetsflash som man inte sett på väldigt länge. Det stod Armand Mondo Duplantis förlorade på hemmaplan.
Och inte bara på hemmaplan, typ för första gången på 40 tävlingar.
Ja, första gången på 3 år. Är det inte lite mobbigt att flasha om det?
Nej. Alltså allt som avviker från det normala brukar ju räknas som en nyhet. Och vi har väl vant oss vid att han vinner typ allt och slår världsrekord var och varannan gång.
Jo, men det var inte som att han förlorade, som han skrev. Han kom tvåa.
Jo, fast det avviker ju från det som har varit hans streak. Ja. Så att jag tycker det var rimligt att flasha. Mm.
Mondo förklarade sin förlust med att det var mycket i huvudet just nu eftersom han har bröllopsfest i Cannes nästa helg. Han sa så här.
Man vet att man har tur i kärlek eller tur i spel. Och jag har lite otur i spel för det här är jättetråkigt. Så det verkar som det är en bra sign inför bröllopet i alla fall.
Jag tycker det där var ganska gulligt. Det var romantiskt att man förstår att det är en stor grej att gifta sig och då är det svårt att ha fullt fokus på snabbhoppningen.
Alltså jag reagerade på exakt samma sätt. Det är så gulligt att han får lite pirr. Mm. Och att man kan relatera till den här stressen inför den stora festen.
Ja.
Vad händer om det regnar? Kommer bandet kunna spela ute? Hur ska de ta sig från vigseln till festen?
Ja. Och faktiskt tycker jag att det är lite bra för alla som tittar och följer honom. För man har tagit för givet att han ska vinna. Nu är det ändå lite så här... Ja,
han är mänsklig.
Blir det inte alltid så. Ja.
Vad tänker du om hans vidskeplighet då? Tur i spel, otur i kärlek. Har du något?
Det är ju ganska spritt ändå. Det finns för ganska många elitidrottare och andra som ägnar sig åt olika ritualer inför att de ska gå in på plan som ett sätt att hantera nervositet eller kontrollförlusten för att man inte vet hur det ska gå. Så att, inte orimligt där heller.
Men kan du känna igen den där känslan av att nu har det gått bra så länge att nu kommer någonting gå åt helvete? Eller tvärtom, nu har det varit så jäkla kämpigt länge att snart måste det vända.
Mitt förhållningssätt till livet är att jag tänker att skiten kommer alltid först.
Okay.
Så att när jag tycker att livet känns ganska bra så tänker jag att det kompenserar för skiten som har varit.
Ja, inte för skiten som ska komma.
Nej, utan jag uppskattar det som jag är i här och nu då.
Så vis?
Jag vet, alltså det har väl inte med vishet att göra överhuvudtaget. Det har väl bara mitt förhållningssätt, för jag närmar mig saker.
Ja, fast ett halvfullt glas.
Ja, det är det.
Positivt. Mm. Du, Magdalena Andersson har klivit in i studion, partiledare för Socialdemokraterna. Och det betyder att det är dags att återuppta våra partiledarintervjuer där vi pratar med dem om deras politiska och ideologiska förebilder. Välkommen till talkshow, Magdalena Andersson.
Tack så mycket.
Vilken politisk förebild har du valt?
Jag valde Tage Erlander som var statsminister i Sverige 23 år.
Vi ska lyssna på en liten fakta utom honom för de som inte minns.
Sveriges längste statsminister brukar han kallas, Tage Erlander, 192 centimeter lång. Men han har också utan konkurrens suttit längst på den svenska statsministerstolen, hela 23 år på raken från 1946 till 1969. Tage Erlander föddes 1901 i värmländska Ransäter och hittade Socialdemokraterna under studietiden i Lund där han bland annat pluggade matte och fysik. 1945 blev han ecklesiastikminister. Året därpå efterträdde han statsminister Per Albin Hansson. Då var Erlander okänd för allmänheten. Han drevs av stora visioner och ansvarade för förverkligandet av det svenska folkhemmet och inledde byggandet av miljonprogrammet. Tage Erlander dog 1985.
Varför är Tage Erlander en förebild för dig?
Därför att han ville använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga, hårt arbetande svenskar. Att han såg att ett starkt samhälle också skapade möjligheter för människor. Vilket ju verkligen gjorde, och det är ju själv en produkt av hans idéer.
Hur då?
Nej, men min familj är ju mycket... Det är i mångt och mycket en familjehistoria som är Sveriges familjehistoria. Min mamma föddes precis före andra världskriget, växte upp i folkhemmet. Var det som man ibland kallar för folkhemsprinsessan. Var det enda barnet i en arbetarfamilj som det skulle satsas allt på. Och när hon gick i skolan, hennes lärarinna tyckte att hon hade läshuvud och kanske skulle få gå och också ta studentexamen, så ville ju mormor och morfar göra den uppoffringen. Så hon fick den möjligheten och sen också, det var också tack vare, ja, och deras, att de hade den ekonomiska möjligheten var ju också tack vare att vi hade byggt ut, ja, det svenska ekonomi hade växt mycket, vanligt folk hade fått det bättre, man hade ju också byggt ut den högre utbildningen, vilket sen möjliggjorde för min mamma och att i Uppsala och bli lärare. Så att det är ju en, och som ju sen naturligtvis, ja, var den miljön som jag växte upp i.
Och vilken typ av prinsessa blev du då?
Jo, men jag är väl också ett resultat av folkhemmet.
En folkhemsprinsessa?
Och de möjligheter, det är klart att utan det svenska välfärdsmodellet och det folkhemsbygge som Tage Erlander gjorde, då hade inte jag suttit här idag.
Vem var du då när du blev varse om honom, hans politik?
Han var ju... det var en person som jag har vetat vem det är så länge jag kan minnas. Han var ju, i och med att han var statsminister så länge och så stor del av mormor och morfars liv och mammas liv, så var ju det en person som det pratades om till och från. Jag hade faktiskt också förmånen att få träffa honom.
Hur då?
Jag var ung SSU-are och var på en kurs på Bommersvik, och då var han där både och föreläste, och sen så fick jag faktiskt åka taxi med honom in till Järna.
Blev
det var stort.
Blev du starstruck?
Verkligen. Extremt starstruck.
Du satt alltså i en taxi med honom?
Ja.
Minns du vad ni pratade om?
När vi pratade om den här SSU-kursen som jag hade varit på.
Hur gammal var du då?
Jag måste ha varit 17 år.
Han hade ju ändå en ganska tuff kvinnosyn, tyckte inte kvinnor hade i politiken att göra och hade helst inte mer än en kvinnlig minister. Du är partiledare och dessutom vår första kvinnliga statsminister. Vad tror du Tage Erlander hade tyckt om dig?
Jag tror att han hade, om han hade levt idag, haft en modernare syn på kvinnor och på jämställdhet. Så att, vad han hade tyckt om mig, det vet jag nog såklart inte, men jag är säker på att han haft en annan kvinnosyn.
Och din politik?
Jag hoppas att han hade tyckt att det är bra. Jag tycker han ville verkligen använda samhället för att förbättra vardagen för vanliga människor i Sverige. Och vi har gjort ett stort arbete under den här mandatperioden i partiet med att utveckla och förnya vår politik. Och där jag också varit tydlig med att vi har gått tillbaka till våra rötter. Just med tydligt fokus på att förbättra vardagen för vanligt folk i Sverige. Och också använda samhället och det offentliga för att förbättra vardagen.
Jag tänkte vi skulle byta spår. Tage Erlander la ju grunden för folkhemmet, en tid då klyftorna i Sverige minskade och vi kom att bli ett av världens mest jämlika länder. Sen dess har de ekonomiska klyftorna i Sverige ökat. Idag ligger Sverige i världstoppen i antalet dollarmiljardärer. Vi har till och med fler dollarmiljardärer per capita än USA. Samtidigt har Sverige enligt fattigdomsrapporten från 2025 nästan 700 000 människor som lever i materiell och social fattigdom. Är det orättvist att vi har så många miljardärer?
Vi har ju för stora ekonomiska klyftor i Sverige. Och det är inte bra för vårt land. Och det finns ju... Jag gick ju med i... Jag engagerade mig politiskt för jag tyckte att det var för orättvist. Jag tittade runt omkring mig i Uppsala och såg att det spelade ju roll vilka föräldrar man hade och var i Uppsala man bodde, var man gick i skolan, för vilka möjligheter man hade i livet. Jag tyckte det var orättvist. Titta på tv med mamma och såg att det såg likadant ut i hela Sverige och ännu mer om man tittar på världen. Och jag ville göra någonting åt det. Det var ett starkt rättvisepatos. Men sen när jag började läsa nationalekonomi så började jag inse att det här med liksom rättvisa, det är ju inte bara en fråga om att det är rättvist, utan det finns faktiskt också någonting som kan öka tillväxten i samhället. För det är klart att ett samhälle där alla människor får vara med och utvecklas och växa, be all that you can be, som man skulle säga i USA, där alla människor får möjlighet att nå framgång utifrån sina förutsättningar, det blir ju också ett framgångsrikt samhälle. Det är bättre när alla kan vara med än ett samhälle när några ska lämnas efter, både för att det är rättvisare men faktiskt för att det också är bättre rent ekonomiskt. Och det är någonting som ju nationalekonomer har forskat på senare tiden och liksom nu oroar sig för, att de ekonomiska klyftorna blir för stora i världen och att kapitalkoncentrationen blir för stor. Så att Det är inte bra för ett samhälle när klyftorna blir för stora. Sen är ju liksom antalet miljardärer är väl liksom inte det stora problemet, utan att med alldeles för många människor inte får möjlighet att växa och utvecklas och komma i arbete.
För det fanns ju en tid när det här upprörde Socialdemokraterna, Stig Malm eller Marita Ulvskog gick till angrepp mot börs-VD:ar som tjänade väldigt höga löner. Varför upprör inte det på samma sätt längre?
Nej, men alltså skillnaden mellan en börs-VD:s lön och en industriarbetares lön har ju ökat radikalt på ett sätt som är upprörande. De här miljardärerna är ju oftast människor som har startat företag som har blivit väldigt framgångsrika. Men alltså lönerna för börs-VD:ar jämfört med industriarbetare har ju ökat på ett sätt som... Eller vi generellt ser hur löneandelen i ekonomin har minskat. Men jag brukar tänka att det är tre saker som är viktiga för att ha minskade klyftor. Nummer ett är ju att alla människor som kan arbeta också får möjlighet att arbeta och bidra. Det är bra för hela samhället, men det är också väldigt viktigt. Och att man nu gör det, att man också har en lön som man kan leva på. En kollektivavtalsenlig bra lön. Nummer två som är väldigt viktigt för omfördelningen, det är att vi har förskola, skola, sjukvård och äldreomsorg till alla. Och där man ju bidrar utifrån vad man tjänar, men att man får tillgång till det utifrån vilka behov man har. I det finns en väldigt stark omfördelande effekt jämfört med om man behöver spara själv för ett äldreboende eller betala barnomsorgen helt själv. Så det är väldigt viktigt. Sen är det ju tredje, det man kanske tänker på mest, den rena omfördelningen. Att vi har försäkringssystem i form av sjukförsäkring och arbetslöshetsförsäkring och också en progressivitet i skatteskalan. Men alla de tre delarna är ju viktigt för att minska klyftorna i ett samhälle.
Men finns det något läge där du kan känna att du blir provocerad av en viss typ av rikedom som du kan se i Sverige?
Ja, men det är klart.
Och vad kan det vara till exempel?
Ja, men om man ser, ta till exempel friskolekapitalister som liksom har tjänat hur mycket som helst och gör enorma vinster i de här bolagen som man sen plockar ut. Och sen vi har sett hur man köper våffelstugor och strandtomter eller skickar våra skattepengar som vi har betalat för att det ska gå till elever och lärare istället hamnar i ett skatteparadis. Klart det är provocerande.
Och var går gränserna när de här klyftorna är för stora?
Nej, men jag tycker att de ekonomiska klyftorna är stora i Sverige. Men det är ju liksom, och jag tycker att de som har de allra högsta inkomsterna också kan bidra mer. Men väl så viktigt är ju att människor som idag lever i ekonomisk utsatthet, som inte har ett arbete, att man får möjlighet att komma i, ja, att det både finns möjligheter och också tydliga krav på att man ska arbeta, få möjlighet att arbeta men också ska arbeta och bidra till Sverige.
Är det viktigare att alla får det lika eller att alla får det bättre?
Det är ingen motsatt mot mellan att alla ska, alltså alla kan få det bättre och vi blir som samhälle rikare samtidigt. Det är ju alltså, det är ingen motsättning mellan rättvisa och ekonomisk utveckling, utan det är det forskarna mer och mer pekar på. Att för stora skillnader, för stora klyftor är inte bra för den ekonomiska utvecklingen. Och det är ju också för att, så att säga, om förmögenhetskoncentrationen blir för stor, kombinerat med att människor lämnas efter, så dels är ju så många bra idéer kanske inte finns bland de här allra mest förmögna, så att du får liksom inte maximal nytta av kapitalet. Samtidigt som naturligtvis samhället blir fattigare som helhet om människor lämnas efter.
Du har ju en lön på 157 000 som gör att du befinner dig i topppercentilen lönemässigt i Sverige. Du tjänar alltså mer än 99% av svenska folket. Uppstår det någon form av konflikt i dig på grund av det här?
Nej, men jag konstaterar att jag har en väldigt bra lön. Så är det ju.
Och det händer inget i tankar som du tänker kring det, vad det gör?
Jag tänker ju såklart att jag har en väldigt hög lön och jag har väldigt mycket högre lön än mina kompisar.
Men känner du att du måste kompensera på något sätt för det, med skänka till välgörenhet eller på något annat?
Ja, det gör jag ju varje månad.
Plockar upp notan om du är ute med dina kompisar som tjänar mindre?
Det händer, men... Det händer, men jag tror också det blir konstigt om man alltid skulle göra det.
Men har man mer skyldigheter om man har en sån hög lön?
Framförallt så har ju jag ett stort ansvar som partiledare att i största möjliga mån visa ledarskap och föregå med gott exempel.
ska byta spår igen. Politik idag går ju väsentligt mycket fortare än på Elanders tid. Tage inledde varje morgon efter att hans fru Aina kört honom till jobbet eftersom han själv inte hade något körkort med att reflektera över gårdagen i sin dagbok. Du är också en dagbokskrivare. När sitter du och skriver?
Alltså, jag skrev ju dagbok förra våren i samband med att jag så skrev underlag till den bok Helhjärtat som jag har gett ut. Men jag gjorde inte innan och jag gör inte nu heller.
Okay,
Nej, jag gör inte det längre.
För jag har läst den boken och där skriver du ju dagbok. Så jag antog att det var något du... Hur var det att skriva det då?
Alltså jag skrev det under den perioden. Ja, det var ju bra.
Och varför är det ingenting du gör annars?
Ja, det är för att jag inte tar med den tiden.
Så vad hittar du utlopp för att reflektera eller tänka kring det som händer i ditt liv och ditt arbete?
När jag tränar. Cyklar, går i skogen, går på gymmet.
Mm. Och om du då, för jag menar Tage Erlander kunde ju också, vad ska vi säga, ventilera en del frustration i sina dagboksanteckningar. Den typen av känslor, hur hanterar du dem?
Då pratar jag med folk omkring mig. Eller tar en snabb högpulscykeltur.
Det var spännande att du inte, jag antog att det var någonting du gjorde, att det fanns någon typ av tradition av att... På något sätt, allt det man är med om, att man ska minnas det, kanske skriva en biografi senare i livet eller att det finns ett värde för eftervärlden och veta vad som går igenom en partiledares huvud under dagarna.
Ja, det hade varit jättebra om jag hade skrivit dagbok genom alla de här åren.
Men vad är det då? Är det för att det är för...
Det blir inte av. Inte liksom, det prioriteras bort.
Och om du skulle ha någon typ av sån här, spela in på en ljud med mobilen på den, talande.
Ja, det diktation. Kanske... Tack för tipset.
Ja, men det är inte så att du tänker att den här skulle kunna hamna i någons händer där jag inte riktigt kan kontrollera vad innehållet tar vägen.
Jag är också lite rädd för att den skulle komma bort. För ska man hinna skriva så ska man ha med sig den. Och så om man har med sig den så är det risk att den på ett eller annat sätt hamnar i fel händer. Det ligger något i det.
Och då kan man inte vara hur ärlig som helst kanske.
Eller skriva så slarvigt som man har svårt att... dechiffrera det själv sen.
För du var ju väldigt ärlig i den här boken. Du skriver bland annat i någon dag om hur du berättar hur du första gången såg din man Rickard i universitetsseminariet. Du tyckte han var väldigt snygg och för övrigt tycker jag att han fortfarande är väldigt snygg. Hur var det att vara så personlig i den boken?
Ja, där kan jag säga ärligt, det här har varit en resa för mig. När jag blev ekonomiskt politiskt talesperson, då hade ju jag aldrig varit en offentlig person. Och då kändes det väldigt konstigt att dela med sig av privata saker. Så det har liksom varit en tillvänning för mig under de här åren. Från att ha varit den här anonyma personen som står bakom till att kliva fram i rampljuset. Så det var en tillvänningsprocess. Sen är det klart, när man är partiledare så finns ju också för högre förväntningar än om man är finansminister på att man ska bjuda mer på sig själv. Så att, det har varit en resa. Så jag öppnade ju upp mer i den boken när jag gjort tidigare. Men det känns bra.
Och hur känns det nu då, när du får, inte just nu men nu för tiden, när du får frågor som kanske är privata?
Ja, jag svarar på dem utifrån hur mycket jag vill bjuda på.
När kommer Tage Erlanders tankar och idéer till dig nu för tiden?
Ganska ofta. Jag sitter ju i det som jag tror var hans arbetsrum. Jag tittar på bilder så det verkar vara så. Så att på så sätt är hans ande med mig. Jag tänker att inte minst när det handlar om hur vi kan använda det offentliga för att förbättra vardagen för vanligt folk. Det är väldigt mycket Tage Erlander. Att ha den här visionen samtidigt som man gör de här dagliga tragglande reformerna som man vill få genomförda för att få Sverige i rätt riktning. Och det är klart, vi lever ju en annan tid nu, men det är mycket som är liknande. Att ha ett starkt samhälle är ju en trygghet för människor, men också en möjlighet.
Magdalena Andersson, partiledare för Socialdemokraterna, stort tack för att du kom till Talkshow.
Tack så mycket.
Och på torsdag kommer en ny gäst.
Då är det Ulf Kristersson som kommer hit och berättar om sin politiska eller ideologiska förebild.
Spännande. Vi ska vidare i programmet. Men jag vill bara berätta en liten grej. Jag läste idag i Expressen om att det kommit en ny bok om Silvia.
Jag såg någon rubrik om det.
Ja, det är Johan T. Lindvall, hovreporten. som är för inte så länge sedan, som har skrivit en bok som heter Silvia, drottningen som räddade monarkin. Låter som ett väldigt tungt ok att bära.
Mm, onekligen.
Man skriver bland annat om hur de här åren 2010 och 2011 var riktigt mörka år. Det var då boken Den ofrivilliga monarken kom ut. Kommer du ihåg den?
Just det, där det ju skrevs om att kungen hade haft en affär och frågan var också om han hade gått på strippklubb bland annat.
Och han höll den här
oförglömliga
tack, perfekt
presskonferensen
adjektiv, under älgjakten.
Ja, där han tyckte att det var dags att bara vända blad.
Ja. I den här nya boken då så ska Silvia ha ruttnat. Hon tog en paus från både maken och kungariket då och satte sig på Stenhammars slott. Lindvall skriver att Silvia alltid har stöttat andra, men nu var det kronprinsessan Victoria som ryckte in och stöttade sin mamma. Om det stämmer, ändå väldigt speciell situation för Victoria.
Fast också fint tyckte jag faktiskt att hon tar sin mamma. För det fattar man ju oavsett vad i allt det här som stämde och hur mycket det stämde och så. Förutmjukelsen i att det här pågår och att man då som en så offentlig person ju inte kan gömma sig någonstans nästan. Alltså, man kan ändå förstå att man skulle ruttna och vilja dra sig undan och bara sitta där.
Men det finns ju så många olika nivåer av det offentliga, det internationella, det personliga, alltså relationer till sin dotter, till sin mamma. Alltså man förstår ju att det är väldigt komplext. Men jag tyckte också det var intressant det där hur man ska förhålla sig till när liksom ens föräldrar krisar. Ska man liksom, jag tyckte det var någonting speciellt med att åka ut och stötta sin mamma så mycket när ens pappa ändå är i den krisen.
Ja, han krisade ju också på ett annat sätt.
Ja.
Men det är klart, det kanske beror lite på som barn var man tycker att, vad ska vi säga, felet ligger mest. Vem som kanske då man är mest benägen att stötta i en sån situation. Jag vet inte, jag var liten när mina föräldrar skildes. Så att jag liksom kan inte känna igen den dynamiken att man skulle behöva kliva in på det sättet.
Men har du varit noga med dina barn att de inte ska kliva in i era konflikter?
Vet du, det är så frestande att blanda in sina barn eftersom de ju är vittnen till saker och ting. Naturligtvis inga sådana här stora kriser, men i det lilla, säg att ens partner i ett gräl om städning hävdar att han städar. Förstår du hur svårt det är att inte kalla in de tre barnen och bara be om en omröstning? Man lyckas inte alltid.
Du har gjort det.
Klart jag har. Och det är en så, vad ska vi säga, farlig väg att börja vandra.
Verkligen.
Eftersom ett, man kommer ju såklart få igen det. Det är klart att vittnena kommer inkallas på någon skit som man själv har gjort.
Absolut. Vittnen kommer börja begära någon typ av betalning för att de har vittnat.
Ja. Nej, det är en svår väg att vandra. Men ibland bara måste man i stunden. Eller måste man, men ibland går det inte att stå emot. Vänta bara tills dina barn är äldre.
Det gör jag. Jag ska återkomma om det.
Jag vill säga att jag inte kallade in 4-åringar och 6-åringar att vittna till min fördel.
Skönt att du förtydligar.
Jag lät dem bli myndiga.
Du, jag tänker att vi ska snacka fästingar.
Mm.
Har du fått några än?
Nej, jag har inte varit ute i naturen än på det sättet. Men
krävs inte mycket. Det krävs som att man går med barfota på en gräsmatta.
Ja, jag förstår det. Och min man visade upp 2 borttagna så sent som igår.
Ja.
Så att, jag har ju fattat att de finns här i stor omfattning.
Ja, jag har fattat. Jag började plocka bort från barnen och mig själv faktiskt ända sedan april. När den här nyheten kom då om en extrem mängd fästingar hade synts på gravfält Noaks ark på Karums Alvar, en av Ölands mest kända fornlänningar. Och Länsstyrelsen i Kalmar då avrådde från alla besök. Det var den trubbnosade fästingen som invaderat och den sägs röra sig ännu snabbare än en vanlig fästing. Jag vet inte hur de gör de mätningarna, om man har hastighetsmätare på fästingen för att se hur fort den tassar vidare.
De ställer upp dem i ett lopp på en bana och sen är de klara för det att gå.
Exakt det de gjorde. Didrik van Honecker, jouravande biolog, Naturhistoriska riksmuseet. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Du var på Alvaret på Öland.
Ja, jag var där med en grupp svampmänniskor, mykologer, på en vårsvampskurs. Och vi krävlade omkring och kröp omkring i skogarna och på Alvaren runt omkring där.
På jakt efter fästingar?
Nej, på jakt efter små obskyra svampar. Och då tyckte man att man borde fått massa fästingar, men där fick man tillsammans kanske någon enstaka av de vanliga fästingarna. Så just så var ändå jag och några kompisar som vi ville ju ändå få ett Sverigekryss på den här Trubbonosfästningen också då. Så vi åkte till det här Karums Alvor då för att spana efter den. Och där var det ju jättemycket. Så det fascinerade med den kontrasten. Annars på Öland, nej, som vanligt. Men just på den här Beteshagen så var det jättemycket Trubbonosfästningar.
Vi hade ju faktiskt en lyssnare som hörde av sig till oss någon gång tidigare när vi pratade om det här och tyckte att man skulle vara lite noga med att göra den distinktionen så att man inte kastade hela Öland under fästingbussen.
Just det.
Nej, annars är det lite... Det är också fascinerande att det kan vara sådana stora variationer. Men det är klart att man inte ska sluta åka till Öland för att det är fästingar på ett ställe.
Men om vi tar där på Karumstad där du såg mycket fästingar, hur såg det ut? Kunde man se dem med blotta ögat? Det gör man ju sedan.
Nej, det kan man inte göra direkt så. Men vi gick in där och jag är med en hov som jag går och hovar insekter med för att jag tycker det är spännande att kolla på insekter.
Och drar i gräset?
Jag drar bara gräset. Tjoff, 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 tjoff. Och jag hann väl bara dra någon minut där så bara... Så säger kompisen, nu kryper de upp på mig. Ja, så kollar jag på mina stövlar, då är jag ju 3-4 på väg upp där också. Och i hoven så är det ju 30 liksom. Jag tog med några här faktiskt.
Ja, vad är det för några? Det här med, vi pratar trubbnosig.
Ja, det är några trubbnosfästningar som jag tog med till museets samlingar. Då. I och med att den,
det här är ett litet rör med sprit i då, och sen så ligger precis. Det några trubbnosade. Har de alltså som det låter som då, en trubbigare nos, eller?
Ja, precis.
De ser ganska feta ut, de här tycker jag.
Nej, det är bara att de är vuxna, vanliga.
Ja, okej. Okay.
Så att, men de har en trubbigare nos. En vanlig fästing längst fram så sticker ju mundelarna ut ganska långt liksom.
Mm.
Så men fascinerande då med den här mängden. Vi såg bara vuxna där faktiskt också. Vi såg inte de andra stadierna, larv och nymf. Då. Man kan ju annars se tre olika stadier av fästingar.
Men det här med att det finns olika arter, det måste jag känna att jag har ingen aning om. Jag tror det var en typ av fästing. Vad är de olika arterna?
Alltså nästan alla fästingar som vi hittar är ju vanlig fästing. Jag tog med mig några i en burk. De här är lever faktiskt.
Ska alltså inte öppna den burken?
Nej.
Där kan man se att det är en stor hona som är lite så här, kan det vara 3,5 mm, lite rödlätt i kanten. Och där spanar man in i burken så ser man de här långa mundelarna som sticker fram. Och så är det ett par vuxna hannar som ser ut som en linfrön, nästan svarta hela fästingen.
Mm.
Och de flesta i den burken är de här små nymferna, de är kanske 1,5 mm, men har 8 ben. För det första stadiet hos fästingarna, som man brukar kalla för larv, de ser ut som pytte små fästingar med bara 6 ben.
Okay.
Så det är först efter att de sugit blod en gång och ömsat skinn som de får 8 ben. Och så måste de suga blod en gång till och ömsa skinn för att bli vuxna. Då.
Men de suger redan som larv?
Ja, de suger 3 gånger alltså.
Och kan man bli smittad då utöver?
Väldigt, väldigt liten sannolikhet för det. Det är ovanligt att TBI-viruset och ännu ovanligare att borreliabakterien förs över till äggen. Så att blir man liksom biten av en virgin-larv, då är risken att man ska bli smittad ganska låg.
Men både de trubbnosade fästingarna och de här som jag då kallar för mer vanliga, ja, bär på de här, alltså borrelia och TB och så?
Den vanliga gör ju det. Den andra är kanske framförallt undersökt för olika fårsjukdomar.
Mm.
Så på just det här betesmarken, det här fornminnet på Öland, så tog de inte dit fåren i år då.
Har man otur om man blir biten ofta, eller är det så att de faktiskt söker sig till en viss typ av människor?
Ja, söker sig får man ju, vi var inne på det här, och är de snabba springer de efter det. Och både den vanliga fästingen och faktiskt även trubbnosfästingen, även om jag kan hålla med att den var lite snabbare kanske. Så, alltså, de sitter ju mer som kardborrar på växter eller i gräs liksom, och väntar på att någonting ska svepa förbi som de hakar fast i. En päls eller någon byxa eller något sånt där, va? Så att det är inte så att de här är ute och joggar runt och letar människor att suga blod på. Inte de här arterna. Det finns en som är på gång faktiskt. Flyttfågelfästing som har setts några få gånger i Sverige. Som man är också orolig för att den kan bära på andra jobbigare sjukdomar som blöda, feber och sådär. Den är faktiskt mer aktiv i sitt... Den liksom blir som en liten... Den är större och längre ben och går liksom efter det. Så flyttar du på sig, ändrar den riktningen och går mot dig igen. Det är lite scary.
Vad gör du då för att ha koll på om du har blivit biten eller inte?
Ja, dels så nu när jag gick och samlade de här, då gick jag ut med en vit flisfilt och så drog bakom mig. Det tog ju 5 minuter, så hade jag ju 20 stycken liksom. Man får gå där, här brukar man se rådjur, då finns säkert fästingar också som man tappat där.
Jag tänker att de flesta försöker nog undvika det snarare än du jagar dem.
Ja, men jag skulle ju hit och visa er.
Ja, men när du har blivit biten då, vad gör du då?
Ja, jag försöker ju först att inte bli biten. Ja. Men jag är nästan säker på att jag inte fick någon på mig själv nu.
Ja. Du kör långarmat.
Nej, det behöver jag inte göra. Men,
ja,
jag hade
nu.
Till och med kortbrallor också när jag gick ut och letade här. Men om man har långbrallor, kör brallorna i strumporna då. Men kolla också, är det någonting som kryper på det så ta bort det då. Mm. Men om man får ett bett, ta bort fästingen så fort som möjligt. Det finns jättebra fästingborttagare man kan köpa på apotek eller vad som helst. Jag har en som jag gillar som en omvänd hovtång. Man drar den runt fästingen så ploppar den bara av. Mm. Supersmidigt. Men för att man inte ska glömma bort att kolla om det kan bli en sån här borreliamärke eller borreliaring, så fick jag tips om att man kan rita en sån här streckgubbe på ett papper. Så smackar man upp den på kylskåpet och så skriver man så här, ja, man ritar på streckgubben vart man blev biten och skriver man ett datum där. Så den här streckgubben fick ett bett i armhålan då, så, och 19 april. Glöm inte att kolla den någon vecka senare då, så att du inte har fått en rödfläck där. Annars är det så lätt att glömma bort då. Den satt på ryggen, kommer man kolla mig aldrig på sen.
Hur ser din streckgubbe ut i slutet av sommaren?
Det kan bli några det kan bli några kryss på den faktiskt. Och det är fascinerande. Jag har faktiskt aldrig haft borrelia. Men jag försöker också vara ganska snabb på att plocka bort fästingarna som sätter sig. Men jag får ju mycket fästingar för att jag är ute. Och
spelar snabbheten roll? Hur snabbt man får bort den?
Ja, det kan den göra. Hur snabbt smittämnena förs över. Så att ta alltid bort fästingarna så fort du kan. Liksom.
Didrik van Honecker, stort tack för att du kom till Talkshow. Och tack för din fina teckning.
Tack själv.
Bra handfast tips.
Verkligen. Eva Dahlgren.
Ja.
Välkommen hit.
Här kom jag in.
Har du fästingskräck?
Nej, det har jag inte. Jag tycker ju inte att det är kul, det kan jag inte säga. Men jag är rätt bra på att ta bort dem.
Du kommer från skärgården nyligen?
Ja.
Där är väl
där är mycket fästingar. Ja. Ja, men så att jag kollar alltid när jag har klippt gräset eller varit ute och så.
Har du en sån där streckgubbe?
Nej, det var en väldigt bra idé. Jag ska skaffa det.
Ja, just det, nu ska du direkt ta med sina fästingar. Det var ju ett jättebra idé. Aj.
Ja, vi behöver inte dem här.
Du, Eva, du släpper snart din nya platta.
Mm.
På onsdag, den första på svenska på 6 år.
Mm.
Hur var det att skriva på svenska igen?
Det var härligt. Det är ju det, liksom. Det är ju en helt annan sak att skriva på sitt språk, såklart. Och att det blir en annan typ av musik också. Det låter annorlunda, det har en annan melodi att skriva på svenska.
Jag fastnade för en av de här låtarna på nya plattan. Den heter Polstjärnan, Slava Ukraina. Mm. Jag tänkte vi ska lyssna lite.
Det är så här jag tänker det, att vi står på varsin sida av syren och hekt i en blomstermur och där. Fissnar hos dig, det är stöveltrampens bruna. Allt syr hos mig, doftar hos dig och allt är fula.
Du hade inte lurarna på, ville du inte höra dig själv sjunga?
Jo då, nej men jag tycker det är jobbigt att lura på, jag hör det.
Du har ju varit sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina på flera olika sätt uttalat ditt stöd för Ukraina.
Mm-hmm.
Varför berör just den här konflikten dig så mycket?
Jag tycker bara att vi har varit så enormt slöa och tillbakadragna för några för ett krig som är så nära oss. Plus att jag känner det som hände när muren föll, den gamla muren som föll 1989, som det var så enormt härligt. Och för mig som är 60-tals unge, man trodde aldrig att det skulle ske. Det var en järnridå liksom. Och där bakom, där var det diktatur och vi bodde i friheten. Och sen så föll muren. För mig var det magiskt. Och sen så var det så här, ja, nu var det klart. Och så levde vi på bara. Och så sakta så började det här förändras och så började den här muren växa upp igen. Och det var som att vi brydde oss inte. Och så kommer det liksom, invaderar Ryssland Krim. Och sen, och det är fortfarande inte som att, fattar ni vad det är som händer? Och sen så kommer den stora invasionen av Ukraina.
Du har ju själv stått och uppmuntrat andra att stå och skrika utanför ryska ambassaden och visa sitt stöd för Ukraina. Finns det en kraft för dig att hämta i det här motståndet?
Ja, det har varit... jag menar... Det är naivt att tro att det skulle förändra någonting att vi står där. Men jag tror att det är väldigt, väldigt viktigt att känna samhörigheten, att känna liksom protesterna. Sen går ju de här protesterna går ju ut sen på sociala medier och över hela Sverige såklart. Men just att stå utanför ambassaden har varit väldigt starkt. Och det har ju varit emellanåt att de haft störsändare på högtalarna och så. Så att man känner ju att de är fullständigt medvetna om att vi står där.
Vad är det ni säger? Eller vad är det, har ni plakat också?
Ja, nu är inte det här min grupp. Jag har varit inbjuden ett antal gånger för att hålla tal. Det är en halvtimme varje onsdag runt lunch. Så att det är lätt att ta sig dit. Och sen så är det olika talare. Det är någon som sjunger en sång. Någon som sjunger ukrainska nationalsången. Och sen så är det olika talare. Och det är det som också är så intressant att höra. Olika människors... Hur det här kriget har påverkat olika människor.
Tycker du att dina musikkollegor i Sverige skriker tillräckligt högt och mycket om det här?
Nej, det har varit tyst tycker jag. Och jag vet inte riktigt varför det är så. Jag vet inte.
Vad tror du?
Ja, jag kan inte svara på det. Jag vet inte varför.
Har du några vänner eller liksom i musikvärlden som du pratar om de här frågorna med?
Ja, det har jag. Jag har en vän som är manager åt olika artister. Och hon brukar gå dit nästan varje onsdag. Så att det finns ju, men liksom, jag vet inte vad det är som hade behövts. Men jag hade väntat mig att det skulle bli, du vet, här är vi. Wow, men vi vet inte riktigt var det ska ta vägen kanske. Är det det? Ska vi samla in pengar eller vad ska vi göra för någonting?
Men skulle det också kunna vara att man känner att man inte kan redogöra för de politiska turerna nödvändigtvis och sen så ska man kanske plötsligt hamna i ett sammanhang där man kanske får frågor på ett sånt engagemang och att det då är lättare att bara vara passiv istället för att man tänker så här, nej men jag är artist.
Ja, jo det är klart att det är. Men samtidigt så är det ju inte ett svårt politiskt ställningstagande att ställa sig mot ett krig. Det är inte så klurigt för någon, tycker man.
Och det finns ju massa frågor där musiker tycker till i, politiska frågor.
Mm.
Men inte kanske just då i den här.
Nej.
Blir du upprörd över att det är så tyst?
Jag vet inte om jag känner att jag är upprörd. Men jag är besviken, ska jag säga. Mm. Det.
Du har inte försökt få med dig andra artister till de här tillställningarna?
Jo, jag har försökt lite grann. Det har jag gjort.
Och inte lyckats?
Nej, jag kan ju säga så här. Jag kanske skulle ha engagerat mig och liksom gjort någon stor gala eller varit en drivande människa i det här. Det, så att jag kan ju skylla på mig själv då.
För det också. Fanns, jag tänker på motståndet mot apartheid, ANC, det fanns Mikael Wiehe,
ja.
Kuppen 73 i Chile, då fanns det Björn Afzelius. Det har ju funnits svenska artister som har tagit ställning i stora politiska frågor.
Absolut, det är det. Och jag tycker emellanåt så är vi ju väldigt bra på det. Det ska jag säga. Men det krävs någon som är duktig på att liksom engagera oss. Och jag är ju inte det. Jag är liksom en liten poet och jag är bra på att hålla tal, men jag är inte så bra på att göra det andra, det är jag inte.
Men du verkar bra på att hålla ut, för det tänker jag är skillnaden här, att det var när invasionen skedde så fanns det ett starkt engagemang, men nu har det gått, om det är 5 år, och då är det som att liksom minnet är kort.
Mm.
Vad är det som gör att du inte tröttnar i ditt engagemang?
Jag skulle, alltså, han ska aldrig få vinna. Det är ju så. Det vore ju fruktansvärt. Men vi får ju inte heller glömma att det handlar ju om vår frihet också. Verkligen. Det är som att vi glömmer bort det. Att det är väldigt, väldigt nära. Och jag menar, bara för att vi har gått med i NATO så är inte vi så här säkra där vi sitter. Man har ju alltid trott på något sätt att Sverige och vi är så långt bort från världens konflikter. Vi är så trygga här uppe i Norden. Helt plötsligt så är vi i någon slags konfliktzon. Alltså det kan ju bli det väldigt fort.
Skivan heter Revolution. Jag vet inte riktigt hur man ska uttala. Jag antar att det är en fortsättning på Evolution mm-hmm. från den förra, ja. Från 2020. Mm. Nu heter den Revolution. Mm. Vill du skriva politisk musik?
Nej, det vill jag inte. Det är inte nödvändigt, men politik är ju någonting som liksom, i alla fall känner jag berör mig varje dag. Och världen runt mig har ju blivit mer politisk än den var för, säg, bara 10 år sedan. Så att det är ju klart att det jag skriver om självklart berör det politik. Men vad är politik? Ja, det är liksom hur vi behandlar varandra. Det är det som är politik i grunden. Vad är mina värderingar? Hur värderar vi människoliv? Hur värderar vi varandra? Hur ser Sverige ut idag? Det ser inte ut som när jag var barn. Vad hände med vårt land?
Och hur skriver du politisk musik utan att man så att säga skriver på näsan?
Jag skriver ju mest om det som sker inuti mig och inuti oss. Våra universum som vi har här inne i skallen. Där det pågår exakt mer liv kanske än vad som pågår här runt omkring oss nu. Så händer det ju fortfarande jättemycket grejer i mitt huvud och i ditt. Och det är mycket det som jag skriver om. Det där liksom, det andra universumet där vi inte riktigt kan nå varandra med ord. Det handlar mycket, mitt skriv handlar mycket om det.
I höst då ska du ut på en stor turné. Första på en liksom arenaspelning nästan.
Nej, det är inte.
Men det är inte studiospelningar som förra...
Jo.
Turné var.
Jo, det är det. Jo, det är ju.
Det var fel. Ja, hur var känns fel. Det att åka ut på den turnén då?
Det ska bli roligt. Nej, men jag skulle göra en liten klubbturné hade jag tänkt i just höst. Men sen så, det är väldigt dyrt att turnera och spela klubbar. Liksom. Det går inte in så mycket folk på en klubb. Så att, då sa jag, men okej, för att vi skulle ha råd att åka till Finland och på du vet. Så sa jag, sätt in lite konserter också. Och då blev det en jättelång turné. Så att den börjar nu i Finland 24 september och sen håller den på ända tills december.
Eva Dahlgren, lycka till på turnén och stort tack för att du kom till oss.
Tack så mycket.
Och då lämnar jag till dig Torbjörn Karlsson och Kulturnytt i Göteborg.
Och vi börjar med att barn och unga för första gången ska kunna bli medlemmar i fackförbundet Scen och film. Det bestämdes nyligen på förbundets stämma. Gabriel Odenhammar, tidigare barnskådespelare, välkomnar förändringen.
Det är väl på tiden, känner jag. Det här är ju en bransch där väldigt många barn faktiskt jobbar. Det är väl alldeles ypperligt att barnen kan få en representation gentemot arbetsgivarsidan som är produktionsbolagen. Jag tycker det bara är ett sundhetstecken ifrån hela branschen och fackförbundet.
Förbundet har tidigare sagt nej och menat att barn inte ska jobba. Men så ser det inte ut i verkligheten, säger ordförande Simon Norton.
Barn ska inte arbeta. Men de gör det, i synnerhet i vår bransch.
I Sverige får man inte arbeta under 13 års ålder. Men skådespelare, artister, sångare och dansare kan undantas. Och där finns ingen lägre gräns.
Lagstiftningen är bra. Så för hur barn ska ha det på arbetsplatsen. Men vi vet också att det inte riktigt räcker. Så vi ser ett behov av att dels kunna representera barnen, men också att kunna hjälpa dem att få till schyssta avtal.
Upplägget är medlemskap ett år i taget fram till 18 års ålder. Sen behövs antingen yrkesutbildning eller att kunna försörja sig på jobbet. Tanken är att förbundet ska kunna hjälpa barn och unga, till exempel med avtal. Gabriel Odenhammar arbetade som barnskådespelare i 12 år, bland annat som Håkan Bråkan i Sune-filmerna. Och han menar att han nog inte hade arbetat lika mycket om fackförbundet hade kunnat företräda honom.
Jag känner ju själv att jag som liten fick jobba väldigt, väldigt mycket. Jag tror man hade tagit kanske lite hänsyn till det och låta ett barn vara ett barn.
Reporter här var Nora Makander. SVT kommer inte att sända det avsnitt av programmet IFS, Invandrare för svenskar, där ytterhögerdebattören Nika Linja deltar. Förra veckan hoppade två paneldeltagare av programmet i protest mot Alinjas medverkan. Och nu skriver SVTs ansvariga utgivare och programområdeschef Helena Olsson på DN Kulturdebatt att avsnittet visserligen är felfritt när det gäller vad som kan sägas inom ramen för SVTs publicistiska riktlinjer, men att programmet stoppas med motiveringen att Nika Linja inte kan likställas med vilken opinionsbildare eller aktivist som helst. Och nu är det klart vem som ska leda Moderna Museet i Stockholm som chef och överintendent.
Alltså, Moderna Museet är ju en av vår tids viktigaste samlingar.
Och det blir norska Tone Hansen, nuvarande chef för Munkmuseet i Oslo, som flyttar till Stockholm för att ta sig an institutionen där sedan årsskiftet även Statens konstråd och Arktes, Statens centrum för arkitektur och design, ingår.
Och nu tillsammans så blir det här ett powerhouse som jag ser mycket framåt att utveckla vidare.
Sammanslagningen har mött kritik på en del håll i kulturvärlden, men Tone Hansen tror att den kan gagna både den forskning man bedriver och publiken.
Jag ser stora möjligheter för att skapa ett tvärfagligt kunskapsmiljö. Och sen så ger det oss också möjligheten att berätta större fortellingar på tvärs av konstformerna.
Innan hon själv ledde institutioner var hon konstkurator på Henje Onstad Kunstcenter utanför Oslo. Och mångfald bland Moderna Museets publik kommer att vara en ledstjärna, säger hon.
Ett publikum är ju inte en person längre. Ett publikum kommer också med stor breddad erfaring som vi ska också kunna gjenspegle för att vi ska vara aktuella både för idag och för framtiden.
Regeringen som gett henne uppdraget har en uttalad ambition att bredda finansieringen av kulturen. Något som också speglas i museets regleringsbrev. Och det finns det goda möjligheter till, säger hon.
Det som är fantastiskt med Moderna och med Sverige är att museet redan har väldigt goda stöttespillare. Och jag känner till att det är flera som har lust att vara med och sörja för en breddad finansiering, särskilt inom samlingsutvecklingen.
Tone Hansen, som tillträder som chef för Moderna Museet i slutet av sommaren, hade pratat med Kulturnytts Anton Bennebrandt. Den iranske regissören Jafar Panahis fängelsedom fastställs. Därmed står han nu inför ännu ett fängelsestraff och ett reseförbud efter att en iransk domstol slår fast att han är skyldig till det de kallar propaganda mot regimen. Domstolen fastställde alltså ett tidigare beslut fattat i Panahis frånvaro då han reste utanför Iran med sin guldpalmsvinnande och Oscarsnominerade film Det var bara en olycka. Panahi, vars filmer är förbjudna i Iran, har nu 20 dagar på sig att överklaga beslutet, skriver Hollywood Reporter. Han har tidigare avtjänat ett fängelsestraff i det ökända Evin-fängelset i Teheran efter att även då ha dömts för propaganda mot regimen. Så har Spotify listat 10 låtar som spås dominera musiklyssnandet i sommar. Eurovision-vinnaren Bangaranga med Dara finns med på listan. Även Sara Larsson och den nya versionen av När vi gräver guld i USA kommer att spelas flitigt i sommar enligt Spotify. Däremot finns Thomas Stenströms officiella VM-låt Leva för alltid inte med på listan. Rätt bedömning, David och Katrin?
Jag hörde den faktiskt live i torsdags när jag var på Friends Arena på landskampen mellan Grekland och Sverige. Och jag tycker att det är fel bedömning. Jag tycker faktiskt att den börjar ha något.
Ja, och nu börjar det bli ett sånt läge där alla hackar på honom.
Ja. Så att, det är inte hans fel att alla vill känna en hacka.
Jag tycker vi ska bara balansera det här och säga ja, det är fel bedömning.
Ja. Rimligt. Du, bara en liten rättelse. Jag kallade boken, Thomas Sjöbergs bok från 2010 för... Det rätt titel på den boken är Den motvillige monarken och inget annat. Inte Den ofrivillige utan Den motvillige monarken. Idag var Amanda Rydman producent, tekniker Albin Melander.